Gud, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. O Fader, vi välsignar dig för skänken av den lära som leder oss en säker stig till salighet och ära, som alla dårars löjan tål och alla svagas tvivel mål och alla visas granskning. Vi skulle tala om Guds ords betydelse för den kristna församlingens liv den här stunden. Och då vill jag börja med ett citat ifrån Paulus första brev till Timoteus från det 6:e kapitlet och den 13:e versen. Paulus skriver som en uppmaning till Timoteus: inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig, bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Så man ska låta oss få se när tiden är inne. Han, den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Här sägs då först om Gud att han är den salige ende härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. Ingen människa kan se Gud, veta något om honom, komma till honom. Han bor i ett ljus som vi inte kan uthärda och dit ingen kan komma. Och ingen människa har heller sett honom. När Mose på Sinai bad att få se Guds härlighet, så får han svaret att ingen människa kan se Gud och leva. Inte ens Mose, den människa som talat med Gud som ingen annan, kunde tåla att se Gud. Utan när Gud lät sin härlighet gå förbi, fick Mose ställa sig i en klyfta i klippan, där Gud höll sin skyddande hand över honom, tills Gud hade gått förbi. Se, här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig en klyfta i klippan och jag ska låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sen ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Den enda möjligheten för oss att få någon kunskap om Gud, att veta något om honom, det är därför att han uppenbarar sig för oss. Att han på olika sätt i olika avseenden talar till oss. Annars är vi för evigt avskurna, borta, utanför gemenskapen med honom. Men Gud har uppenbarat sig för oss. Och det har han gjort på flera olika sätt. Och därför så kan Paulus också uppmana Timoteus och säga att han ska bevara det som Gud har befallt, rent och oförfalskat. Inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig, bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som man ska låta oss få se när tiden är inne. Då ska vi först säga något om de olika sätt som Gud har uppenbarat sig på. Han har uppenbarat sig i skapelsen. Och det har han gjort så tydligt så att Paulus i Romarbrevets första kapitel kan säga att de som inte ser och uppfattar Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur som har legat uppenbara ända från världens skapelse, han säger, de är utan ursäkt. De står under Guds vredesdom därför att de i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och som straff för denna Guds för denna förnekelse av Guds uppenbarelse i naturen, i skapelsen, så har Gud lämnat dem åt sig själva att följa sina egna orena lustar. Och därmed, säger Paulus, har de hamnat i avguderi, i orenhet och homosexualitet. Och så går Paulus vidare och visar att Gud också har uppenbarat sig, inte bara i skapelsen, utan också i människors samvete. Så att människor har en uppfattning om rätt och orätt. De som i orättfärdighet undertrycker sanningen, skriver Paulus, har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Och de bryter på alla tänkbara sätt mot Guds bud och vilja. Och skriver Paulus, sådant gör det fastän det mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att det som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Och så visar Paulus vidare att också hedningarna äger en Guds uppenbarelse i samvetet. När hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är det sin egen lag, fastän de inte har lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och när det är tillsammans deras tankar som anklagar eller försvarar det. Men samtidigt som det är ett vittnesbörd om Guds uppenbarelse, så är det allt sedan syndafallet ett fördärvat och opålitligt ting. Samvetet kan ledas vilse. Ja, vi vet att det kan tystas, att det kan omformas till att godkänna den värsta ondska. Men att Gud har uppenbarat sig i skapelsen och i samvetet, det räcker inte till frälsning. Och därför har Gud uppenbarat sig i orden, det skrivna ordet och i det personliga ordet. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker rådde djupet och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa det. Var det ljus och det blev ljus. Gud talade och hans ord skapade. Och han talade till de första människorna före fallet och än mer efter syndafallet. De fick alltså höra Guds ord. Och redan på kvällen efter deras syndafall så talade Gud till dem om frälsningen genom kvinnans avkomma Kristus. Men hur mycket vi än betraktar skapelsen och beundrar detta Guds fantastiska verk, hur mycket vi än lyssnar efter samvetets röst och söker det rätta, sen kan vi ändå aldrig genom dessa Guds uppenbarelser lära känna frälsningen eller komma till Gud. Vägen till frälsning, Guds frälsningsväg, måste han därför uppenbara för oss. Och det har han gjort genom de ord han har talat till oss, genom de ord han gav till våra första föräldrar där vid lustgården, de ord som han har gett sina sändebud, profeter, evangelister och apostlar, och han också befallt att hans ord ska skrivas ner. Och så har han dessutom befallt att hans ord ska förkunnas, predikas, göras känt ut över andra världen. Det var ju det uppdrag han gav apostlarna i missionsbefallningen innan han återtog sin plats i härlighet i den himmelska världen. Och jag tror det var, vi läste de verserna förut idag här också, där Paulus i Romarbrevet 10 talar om nödvändigheten av att ordet blir förkunnat. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle du kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle du kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blir utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Och Gud betygar också att hans ord bär frukt. Jesaja 55, liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. så talar Gud till oss genom sitt ord, genom skapelsen, genom samvetet, men framförallt just genom ordet. Och han talar genom lag och evangelium i gamla och nya testamentet. Men han talar på ett alldeles särskilt sätt genom honom som är skriftens egentliga innehåll, Jesus Kristus. Och Jesus är så ett med Guds ord att han själv kallas för ordet. Johannes evangeliet inleds med ett mäktigt budskap. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, och genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud, hans man var Johannes. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte. Och så kom det tragiska, att han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men mot alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, de som tror på hans namn. Och så står det då, ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Guds ords betydelse för den kristna församlingens liv är vårt ämne för den här stunden. Och av det jag nu har läst och sagt så framgår det att Guds ord, Bibeln, har en alldeles grundläggande betydelse för den kristna församlingens liv. Någon kristen församling existerar inte utan Guds ord. Och fjärmar man sig från ordet, drar sig bort ifrån ordet, så fjärmar man sig från Kristus. Från frälsningen, från det eviga livet. Guds ord är det medel genom vilket den enskilda människan förs från syndens väg till Guds rike, från mörkrets makt och till Gud. Så gör Guds ord början. I honom, i Kristus, var liv, och livet var människornas ljus. Guds ord i lag och evangelium föder människan på nytt till livsgemenskap med Kristus. Han som inte bara är centrum i Guds ord, dess kärna och stjärna, utan han som själv är ordet. Och den som utför detta verk är den helige ande. Det är han som med ordet överbevisar världen om synd och rättfärdighet och dom. Och det är han som målar Jesus Kristus som korsfäst för våra ögon, som Paulus skriver till Galaterna. Och den helige andens redskap är Guds ord. Det är många som menar sig vara andefyllda, som har frigjort sig från ordet. De säger bokstaven dödar men anden ger liv, och så har de totalt missförstått och misstolkat ordets budskap. I den karismatiska rörelsen möter man många sådana som är nära släkt med svärmarna på Luthers tid. De som enligt Luther hade slukat den helige ande med fjädrar och allt. Och han syftar då på att anden ofta framställdes som en duva. Och så säger han att när de ropade ande, ande, så sa han med sitt mustiga språk: jag giver er ande på gruppen. En ande skild från Guds ord är inte den helige ande. Men i en av våra gamla läsarsången så är andens verk så utmärkt väl förklarat. Så här står det: på korset framströmmade frälsningens flod, förbannelsens lågor utsläcktes, allt orent avtåddes i frälsarens blod, och synderna blev betäckta. Se, detta har anden mig lärt att bli vid. Och därför har hjärtat nu sällhet och fri i Jesus av Guds ställe. Detta har anden mig lärt att bli vid. Och därför har hjärtat nu sällhet och fri till Jesus har dött i mitt ställe. Rosenius skriver i dagbetraktelse för den 21 januari: Guds ande kommer endast med ordet och sakramenten för att sköta våra själar. Vill du ha anden, hans verk och hans gåvor i ditt hjärta, så använd ordet, andens ord. Läs det, hör det, skriv det. Tala och sjung det under bön om anden, och han ska inte utebli. Det finns här och där själar som tänker och tänker och suckar och ber om andens verk, men de får det aldrig i sanning och kraft. De kommer aldrig till någon tro, frid, kärlek och visshet och fasthet, utan förblir alltid i ett sjukligt arbete. De anstränger sig och klagar. Till slut upptäcker man att de inte läser Guds ord, utan bara arbetar med sig själva. Hur skulle det då kunna bli något andens verk i den? Hör ordet, läs ordet. Det är hela konsten och hemligheten med det andliga livets uppkomst, näring och tillväxt. Jag repeterar. Hör ordet, läs ordet. Det är hela konsten och hemligheten med det andliga livets uppkomst, näring och tillväxt. Och där har vi kort sammanfattat Guds ords betydelse för den kristna församlingens liv. Guds ord hade framgång. I Nya testamentet läser vi om detta. Där apostlarna drog fram och predikade ordet, kom människor till tro, och så föddes på plats efter plats församlingar där de kristna enligt skriftens ordning slöt sig samman till ordets sakramenten. Och sen har Guds ord tiderna igenom fortsatt sitt segertåg, och så ska det fortsätta till dess Jesus kommer tillbaka. Guds ord med makt går fram i världen, och otrons hästen ramlar ner. De starka hjältar fäller svärden och flyr till Gud som nåden ger. De rening får i Jesu blod och sjunger sen: vår Gud är god. Men Guds ord utgör inte bara början i den kristna församlingen. Det har en fortsättning i den kristna församlingens liv. Kolosserbrevet 3:16. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och i Efesierbrevet 5 på samma tema: låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. De gjorde så, Paulus och Silas, när de satt fastspända med fötterna i pinoredskapet i fängelset där i Filippi. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna lyssnade på dem. Och det blev jordbävning, inte bara i naturen, utan i fångvaktarens hela varelse, så att livets viktigaste fråga väcktes: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och så fick han svaret: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och det predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Och så döptes de av apostlarna, och så var grunden lagd till den kristna församlingen i Filippi. Den församling som Paulus långt senare skriver brev till, det brev i vårt nya testament som brukar kallas glädjens brev. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Ja, så var det den där första tiden. Nådens dörr hade öppnats för dig. Du hade blivit funnen av frälsaren och fått nåd att tro dina synders förlåtelse, och levde i det som brukar kallas den första kärleken. Du levde i ordet, livet i Kristus var friskt och varmt. Att bruka Guds ord var det också en glädje, och varje tillfälle att få komma till predikan av gudstjänst tog du noga vara på. Förmaningen låt Kristi ord rikligt bo hos er var knappast ens nödvändig. Men det kom andra tider. Då det brudgummen dröjde blev alla sömniga och somnade. Det blev vardagstider i det andliga livet. Det blev vana och rutin och ganska mulet och grått alltsammans. Och så följde på detta en likgiltighet som också gick ut över bruket av Guds ord. Och om det andliga livet sätts på svältkost så får det så småningom förödande följder. Livet försvagas och det är risk för andligt dödsfall. Och det påverkar också församlingen. Ett friskt andligt liv sprider en god Jesu Kristi väldoft omkring sig. En doft av liv till liv, som Paulus skriver i andra Korinthierbrevets 2. Det livar upp i församlingen, men ett andligt liv på sparlåga och svältkost när det gäller ordets bruk, det smittar också av sig. Och därför är det så viktigt med detta förvarningsord. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Och du vet detta så väl, men om en använder villiga köttets svar, och det är så lätt att följa den bekvämaste vägen och bruka ordet om det blir tid. Förmaningsordet tar man som ett lagbud som bara ger en dåligt samvete, när det istället är en nådefull uppmaning till andlig nytta och glädje. Och vi ser också av fortsättningen vilken betydelse ordets bruk har också för församlingen. Låt Kristi ord rikligt bo som med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Låt er uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Undervisa och förmana varandra. Så är det församlingens ansvar och uppdrag att sörja för att ordet och sakramenten förvaltas. Och därför kallar församlingen tjänare till predikoämbetet och ger uppdrag åt några att svara för barnens undervisning, att ansvara för sång och musik med mera och mera. Och till varje församlingsmedlem säger Petrus: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Undervisa och förmana varandra. Det är så viktigt med kristen omtanke. Vi är ganska bra på att fråga varandra om hur det står till med hälsan. Men hur är det med omsorgen om den andliga hälsan? Nu borde det väl vara minst lika viktigt att fråga varandra hur man har det med sin Gud. Och tänk om en enkel fråga om det andliga kunde bli till eftertanke och uppväckelse och rent av leda bort från en olycklig. Jag var 15-16 år när en präst hälsade på mig och så sa han: jaha, vill du också följa Jesus? Och jag var liksom så generad och tyckte det var skämmigt. Det, och så. Men den där omsorgen, den har sedan dess aldrig lämnat mig. Och den omsorgen skulle vi ha om varandra. Visst ska vi ha omsorg om varandra när det gäller kroppens hälsa. Men framförallt, hur har du det med det andliga? Hör du Herren Jesus till? Eller har någonting lurat dig bort ifrån honom? Mina bröder, skriver Jakob, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, så ska denne veta att den som återför en syndare från hans vill och väg frälser hans själ från döden och överskyder många synder. Så ser vi också av det här förmaningsordet vilken betydelse sången och musiken har för den kristna församlingen. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förvana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Låt er istället uppfyllas av anden så att vi talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Sjung en liten sång. Det kan många gånger alla dina bördor lätta. Är du trög och kall, sjung i alla fall korta tiden efter detta. Sjung på barnavis Herrens lov och pris. Änglar stämmer in i sången. Inför lammets tron höjas samma ton. Lammets sång är känd av många. Jag predikade förra söndagen, var det väl, på den helige Mikaels dag. Och ämnet var ju barnen och änglarna. Och jag kom in på just detta om barnasången. Det var vid ett tillfälle när Jesus, när barnen i templet lovsjöng Herren Jesus med hosiannarop, så klagade översteprästerna på det och sa, hör vad de sjunger om dig. Och så säger Jesus, om dessa tiger ska stenarna ropa. Och om barnasången tystnar, om barnen inte får höra om Jesus frälsaren och lära sig sjunga hans lov, så hörs det snart en annan sång där uppe i evigheten. Då ropar kvarnstenarna efter förförarnas halsar. Så låt oss inte försumma de små, utan att de får det som är barnens första och största rättighet, att få höra om Jesus frälsaren och lära sig sjunga lovsången till honom. Sjung på barnavis Herrens lov och pris. Änglar stämmer in i sången. Inför lammets tron höjs samma ton. Lammets sång är känd av många. Och där sången bär fram Guds ord, så har den ofta fått smälta isen runt ett fruset hjärta och lysa upp i mörkret. Och musiken sedan, i de kristna sammanhangen. När den onde anden kvalde kung Saul, så fick David komma och spela på sin harpa. Och för Davids harpans klanger vek den onde anden från Saul. Och för Davids harpans musik ljuda i den kristna församlingen. Och psalmer, hymner och andliga sånger för fram ordet. Så föds tacksamhet och lovsång i mun och hjärta och de onda andarna flyr. Guds ords betydelse för den kristna församlingens liv. David säger om Herren att han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och så är också Guds ord ett skydd mot villfarelse. Det leder såväl den enskilde som församlingen på rätta vägar och varnar för avvägarna. Och har man den stora förmånen att få tillhöra en församling där ordet predikas rent och klart och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, så är det någonting att vara mycket tacksam för. Vilken nåd att få gå till gudstjänst och vara trygg i förvissningen om att nu ska jag få höra ett rätt ord och tro predikas. Och samtidigt har åhörarna ett ansvar att lyssna med fåröron efter den gode herdens röst. För människor kan fara vilse. Det påminnes vi inte minst om i berättelsen om brorsan Adamsson och Wandelström. Även den mest upplyste och benådade förkunnare kan förvillas och komma bort från sanningen. Och därför förmanar Paulus Timoteus att bevara det som Jesus har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Och därför varnar Jesus så allvarsamt för falska lärare. Och Paulus talar om falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över, skriver han. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Så kan villfarelsen ofta ha ett sken av sanning. Och den falska aposteln kommer klädd i fårakläder och har mycket Guds ord i munnen. Men det är församlingsmedlemmarnas stora ansvar att flitigt be för sin herde. Han har fått ett maktpåliggande uppdrag att föda församlingen med ordet och sakramenten. Och därför är han också mer än andra utsatt för djävulens frestelser och snaror. För om själafienden kan få en förkunnare ut på omvägar, så får han god hjälp i sina förförelsekonster. Och om nu församlingsmedlemmarna behöver vakna för den onders försök att förföra mitt i församlingen, så är det ju då än mer noga att inte gå på sådana ställen där det inte finns ett rent Guds ord, där sanning och lögn blandas. Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, skriver Petrus till oss i sitt andra brev. Och aposteln Paulus utmanar oss: var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Och universalmedlet i allt detta, det är Guds ord. Och jag upprepar Rosenius ord: hör ordet, läs ordet. Det är hela konsten och hemligheten med det andliga livets uppkomst, näring och tillväxt. Och det är medlet att bli bevarad på salighetsvägen, i gemenskapen med frälsaren, för den enskilde och för församlingen. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i däran, när människorna bedriver sitt falska liv, spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Efesierbrevet 4. Välsignat vare Gud ditt namn, och utan ände prisat, att du till säker tröst och hamn oss alla vägen visat. I jordiskt armog är jag rik, när Herrens ord ej fattas. Jag äger då Guds himmelrik, som mest av allt må skattas. Amen. Kära himmelske Fader, tack för ditt eviga ord, nådens ord. Sänd din gode helige Ande att det hon beredas rum för frälsningens ord i våra hjärtan, och bevara oss på den goda vägen hem till det himmelska hemmet, där du, Herre Jesus, har berett åt oss, rum åt oss syndare. Vi ber om din nåd och välsignelse över oss allesammans, och om att ditt ord alltjämt må förkunnas rent och klart ibland oss till frälsning och salighet. Amen.